Ja, de flesta är tillbaka. Vi fortsätter här med kommande presentationer. Jag ska bara svara på, det var någon som bad mig svara på den här första frågan. Om människor är omedvetna om sina spel så vill jag hävda, behöver man spela lite grann, det vill säga man kanske inte kan konfrontera dem eftersom de, man vet att de inte vill erkänna vad det är de gör. Och ett sätt då är att man pratar runt omkring det hela. Man är lite försiktig, man närmar sig, man frågar ungefär saker i stil med att har jag förstått dig rätt? Är det det här du menar? Eller vad tycker du om det och det? Det vill säga man går runt omkring det hela utan att riktigt blotta var man står. Man behöver hålla en viss distans. Det var någonting åt det hållet. Sen kan man gå in på detaljer där, men det vill jag inte göra. Utan vi fortsätter. Och bara en liten sak innan vi kommer in på nästa. Jag fick här en kommentar om, och det är inte bara en av er utan flera av er som har upptäckt att när ni vill lyssna på de här så bryts den här ljudåtergivningen. Och det var inte bra, och därför ger jag tipset att det verkar vara någonting med internet, någonting med den server vi har på DS då, för det ska ju inte brytas. Utan då högerklickar man höger musknapp här på någon. Och då trycker man på det. Här är det en engelsk sån här. Då säger man att save target. På svenska brukar det stå spara länken som eller något. Och om jag trycker på den här save target så får jag upp en sån här. Filen heter F4A då. Det är en MP3-fil. Så kan ni lyssna på den på er dator utan störningar. Eller ladda ner den i mobilen.
En sak till på, jag vet inte om det är 6 eller 7. Så var det flera länkar som inte funkar.
Jaha. På sexan, det
nej,
var
det är nästa,
tror jag. Det kollar jag tills nästa gång då. Och så på Sofias uppmaning gjorde jag en sån direktlänk så man kan gå direkt till iLearn 2.
Vad duktig
du är.
Dig ska ni ha länk dit också. Vad sa du? Det kan man göra. Jag kan lägga in en sån länk också. Ja, det kan jag göra. Ja, vad säger du längst ner där?
Jag tror
inte det. Ja, absolut. Jag bara tänker på, när jag satt hemma och grät för att jag inte kunde lyssna på dem där så var det lite, jag skulle gärna vilja om du kunde skriva också ifall det finns någon som inte är här att man ska ladda ner och sådär för att de ska fungera. Alltså, om du bara skriver det som information. Ja.
Då har vi nästa presentatör. Varsågod, kom fram. Och där har vi någonting som... Nu är det ju så att de här ämnena går ju in i varandra. Och det kan ju betyda att det kan upplevas som att det blir en viss repetition. Det ska det ju inte vara, utan, men diskussionen är ju så intressant. Så den kan ju fortgå ändå.
Precis.
Så alla kan komma med extra intressanta kommentarer i relation till det vi sa tidigare.
Exakt. Ni får en chans nu att vässa era redan så kloka argument ytterligare ett snäpp.
Bra, så man ska smickra in sig hos publiken.
Vad sa du? 3 och 4. Jag tänkte att de går in så pass mycket varandra så att jag bakar ihop dem till en liten klump. Och så kanske vi sparar lite tid också om vi har tur. Så att vi kör på med lite kaos, kaosteori. Och kaos, nu pratar vi om kaos, pratar man ofta om fjärilseffekten eller butterfly-effekt som vill visa på då att en liten störning eller förändring i ett system kan få oanade konsekvenser. Så då är den här frågeställningen, kan en fjärils vingslag i, säg Bahamas, orsaka en orkan i Texas?
Då har du micken nu.
Ja, hada. Jag gömmer den här i håret. En fjärilsvinge, ett fjärilsvingslag, någonting väldigt, väldigt litet, kan det få orsaka till exempel en orkan i Texas? Kan någonting som är så litet få helt oanade konsekvenser på en helt annan plats? Någonting vi aldrig, och något samband också som vi aldrig kanske skulle tänka på och leta efter. När vi står där i Texas och huset blåser sönder så tänker vi inte på att någonstans i världen har en fjäril flaxat omkring. Så det är det som den här butterfly-effekt-tanken vill att vi ska tänka på. Och det här händer även i deterministiska system, alltså system som vi tror att vi helt kan förutse, som är där vi kan, vi räknar på någonting och så tror vi att vi har en utsnittsad bana som systemet kommer följa. Även där råkar vi ut för de här små störningarna där vi har antingen räknat fel på någonting eller någon form av okänd faktor som får oanade konsekvenser för systemet och till slut kommer knuffa det lite ur sin bana. Och låter man det då fortgå så kommer vi, ja, och som sagt återigen hamna någon helt annanstans än där vi trodde. Och om det då är så att det här händer även i system vi tror är vattensäkra, eller ja, vad heter det, vattentäta, så självklart så händer det även i organisationer som är fulla med oförutsedda faktorer. Folk som inte alls gör som vi tycker att de ska göra eller som man skulle kunna tro. Och det är så där då vi lyfter över den här frågan in i vår kontext som ledare. Så de frågorna vi hade har vi egentligen varit inne på lite grann redan. Definiera alla de företeelser eller delar av företeelser där det är nödvändigt att acceptera kaos. Där har ni kommit med jättebra fina idéer. Och samma sak då, definiera företeelser där det inte eller nödvändigt att inte acceptera kaos. Och när jag tittade på de här frågorna så tänkte jag att antingen så kan man ju rada upp ett gäng företeelser. Som lite som vi gjorde där i första diskussionen. Att men här är det bra, här är det bra, här är det inte bra. Men det som jag tyckte var lite intressant när man tittar på det här är att frågorna i kombination säger egentligen att kaos kan vara, vi vet att det är mer eller mindre oundvikligt. Men de här frågorna säger att ibland så är det också positivt. Det är någonting vi vill ha, någonting vi låter hända. Och ibland så blir det motsatsen negativt, någonting vi inte alls vill ha och någonting som vi inte ska acceptera och kanske då på något sätt motverka. Och då var vi inne på formaliseringen där då i förra, när Mina pratade. Och då kan man ju ställa sig frågan, måste i formalisering alltid motsatsen till att inte acceptera kaos? Det kan ni ju få fundera på. Så att det var egentligen den utgångspunkten jag hade när jag tog mig an de här frågorna. Att när är kaos nödvändigt, önskvärt? När är det inte önskvärt? Då kan man se, har jag plockat två citat här, från inte från vår kurslitteratur, men lite artiklar vi har stött på innan, lite sånt jag hittar på nätet, som lite för inspiration för hur jag ser på kaos. Och den första där kan man ju nästan tänka, det är en omskrivning egentligen av att röra om lite i grytan. Och det är så man kan se på kaos på positivt sätt, konstruktivt kaos. Det är en organisationsförändring till exempel. Förändrar automatiskt kontexten. Hur saker händer. Folk reagerar på den förändrade kontexten, förändringar. Och det här kan då leda till synes en kaosartad situation. Men det kan vara förhoppningsvis i bästa fall en fas vi går igenom. Och sen hittar man efter allt det här turbulensen, hittar man tillbaka till gemensamma mål och systemet fortsätter att rulla igen. Kanske i en annan riktning, men man hittar tillbaka till en enhet. Det som motsatsen till det här då skulle ju vara om man spretar iväg, att subsystemen kör sitt eget race, suboptimering, och man då går ifrån den här enheten som vi är ute efter. Och det skulle ju då vara någonting, en negativ sida av kaos, någonting vi inte vill ha, och då kanske är det då ett exempel på när vi inte ska acceptera kaos. Men så då är ju frågan, hur katten gör man? Hur vet man när det är bra eller dåligt kaos? Hur långt låter man det gå innan man försöker gripa in? Då hittade jag någon formel på hur man kan räkna ut hur mycket tid ett system tål av kaos, hur långt. Och den läste jag knappt ens för att jag förstod den inte. Och då tänker vi, jag kommer i alla fall inte sitta, när jag sitter på mitt kontor och känner att vad händer i min organisation, vart är vi på väg, så kommer inte jag ta fram miniräknaren och räkna hur lång tid har jag på mig innan det här kommer spåra totalt. Utan det vi behöver är ju andra sätt att känna igen det här på, andra sätt att veta hur vi ska hantera det här problemet. Och med det Meadows har jag lånat det här lilla citatet från. Att hur kan vi då omdesigna eller dansa med så att vi kommer på rätt spår? Och hon har några punkter som han, jag vet inte ens vad det är för människa. I min värld är hon en hon, bara så ni vet. Om det spelar någon roll. Men så att det här, hur man då ser på de här typen av situationer. Och det här är ju sånt vi har hört redan och som ni kan i ryggraden vid det här taget. Att det är, ta ett steg tillbaka, se helheten såklart. Stör för guds skull inte systemet innan ni vet hur det fungerar. Gå inte in och börja pilla innan ni har en klar bild av vad det är som händer. Och fokusera på fakta. Fokusera inte på teorier, utan kolla på hur hamnade vi här. Vad vet vi ledde oss hit? Inte teorier om vad man tror har lett eller vad man själv uppfattar är problemet. För det är då man lätt börjar snurra in sig i andra dåliga spiraler helt enkelt. Så att med det här ligger uppe på nätet så att ni behöver inte skriva så jättemycket om ni vill. Men med det här i ryggen då så vet vi nu att vi går tillbaka till de här frågorna. Vi vet vad kaos är. Vi vet att det är mer eller mindre oundvikligt. Vi vet att det kan vara någonting positivt, utvecklande, härligt. Det kan vara negativt, jättedåligt, leda till systemets kollaps mer eller mindre. Och vi vet att vi måste ta ett steg tillbaka och titta på helheten. Om vi då igen tittar på de här frågorna och tänker tillbaka till diskussioner vi hade innan. Ni hade några konkreta situationer, vi har allmänna tankar. Hur ser vi nu på det här? Kan man till att börja med, går det att generalisera någonting sånt här? Var lite det jag funderade på. Finns det alltid några typer av företeelser som är där vi ska acceptera kaos? Finns det alltid? Är de alltid, vad säger man? Ja, är det världsbilden, subjektiv världsbild, eller har vi en objektiv bild av det här? Det är, ja, nu får ni helt enkelt bara kasta er in i det här igen. Varsågoda.
Bra frågor. Ska vi se vad vi kom fram till efter den presentationen innan rasten, som också var väldigt intressant, och det här var en väldigt bra sammanfattning. Vad lärde vi oss av det?
Ja.
Finns det några områden där man alltid ska formalisera? Och finns det några där man alltid ska acceptera kaos? Är det någon som vågar sammanfatta? Ja.
Ser inte så rädd ut.
Nej, alltså, du nämnde ju det. När man vill ha en kreativ process så behöver man ju acceptera att det är kaos. När man ska inte acceptera kaos är ju när man behöver... Jag kan ta ett exempel, personligt exempel, för att visa på det här med kombinationen mellan att det är extremt formellt och uppstyrt samtidigt som situationen är kaos. Och det som jag som fick barn extremt mycket för tidigt och som var extremt underburet, kom alltså 3,5 månader för tidigt och vägde inte ens ett halv kilo för 11 år sedan. Som fick mig intresserad av just det här, att acceptera det nödvändiga kaoset. Där på neonatalavdelningen så är det ju, eller delningar, så är det ju extremt formella rutiner och väldigt strikta hur man ska göra det på detaljnivå. Extremt noga, för att det är så skört. Det balanserar från sekund till sekund mellan liv och död. Och du springer präster i korridorerna. Man befinner sig i en krigszon kan man säga, fullständigt. Som samtidigt ska vara supertyst och supersteril och allt. Och som förälder så är det ju helt oväntat, helt oförutsett och oplanerat att man hamnar i det här. Samtidigt så behöver det finnas en stor flexibilitet i det hos personalen, alltså läkare och sköterskor, att möta varje individ och dess reaktioner. Så att där kan man ju inte acceptera kaos, fast det är kaos för individen, så kan det inte vara kaos på avdelningen, utan den är ju väldigt styrd. Men så att det blir liksom, sammanfattningen blir väl att när man vill ha en kreativ process så är det någon form av också planerat en kaosperiod som man vill ha. Och i vissa fall vill man inte.
Men
vilket bra exempel. Det nämndes ju förut samma exempel där lite åt det hållet också.
Men jag tänker, när slutar en process att vara kreativ? För någonting som börjar som ett bra kaos, ett utvecklande kaos, kan ju urarta. Samma process kan ju ha börjat bra och gå åt fel håll. Hur hittar du den brytpunkten när du kanske ska börja gå in och bryta in i den här processen? Hur gör man det helst innan det är för sent, om det är möjligt? Eller hur hittar du den? Lyckas du gå bakvägen och rädda upp situationen?
Och där har vi två svar som man måste kunna för att klara tentan. Det ena svaret är när det är en stor risk för att någonting ska gå fel, det vill säga riskdimensionen. Och det andra svaret är när man upprepar det här flera gånger, när det inte behövs någon kreativitet. när det är billigare och enklare. Och man brukar använda det exemplet för att det är det som ligger bakom användningen av datorer och industrialismen. All typ av massproduktion, där ska man inte vara kreativ. När man ska svetsa ihop en Volvo behöver man inte vara kreativ och veta hur ska jag sätta dörren denna gången? Ska jag sätta motorn fram eller bak? Utan då sitter motorn alltid på samma sätt, alltid med samma skruvar, alltid med samma säkerhetskontroll. Effektivitetstänkande, massproduktion i den ena.
Jag kanske är helt fel. Jag undrar, det är mer en fråga så. Men jag definierar kaos som att egentligen att all typ av förändring leder till någon typ av kaossituation. Sen kan det ju vara mer eller mindre kaosartad, om ni förstår vad jag menar. Mm. Är det rätt?
Kaos är ju motsatsen till ordning.
Ja, men jag tänker
att man formaliserar för att få kontroll över ordningen, för att styra.
Men egentligen så varje typ av förändring i en ordning leder ju till någon typ av kaos innan en ny ordning skapas, eller?
Ja, det kan man säga. Att all förändring leder till en viss friktion, och kaos är det ju inte alltid, utan man genomför förändringar för att skapa ordning. Det som en ledare gör, det som ni gör som ledare, det är att ni vill ju kontrollera och styra verkligheten i en önskvärd riktning. Management, styrning, ledarskap. Och för att kunna göra det så måste ni veta vad det är ni styr. Man kan ju inte styra i ett kaos. Det kostar för mycket. Det går inte, utan man behöver formalisera rutiner på allting som upprepas. Allting som ska göras många gånger. Och inte bara det. Man behöver ju modellera, skapa beskrivningar av organisationen. Precis de här punkterna du var inne på. För att förstå vad det är som går att formalisera, som går att automatisera. Man vill ju egentligen automatisera allting som upprepas för att kunna massproducera, för att kunna tjäna pengar, för att det ska bli effektivt. Den ledare som inte kan styra en organisation effektivt är ingen bra ledare. Det är det här ekonomiska perspektivet, effektivitetsperspektivet som genomsyrar data- och systemvetenskap och som lika mycket genomsyrar det man läser på företagsekonomi och kanske inte lika mycket genomsyra de andra perspektiven. För att kunna göra det, för att kunna styra, så måste man ha ordning. Annars springer chefen omkring hela dagarna och sysslar med micromanagement. Det vill säga man springer runt och släcker bränder och styr och kollar. Men man kan släppa taget först när man vet att det fungerar bra som det fungerar. Man balanserar hela organisationen. Men man kan ju inte skapa rutiner av framtiden. Organisationen måste vara flexibel, måste vara i balans. Och därför måste man tillåta kaos på de högre nivåerna där man hela tiden behöver fatta nya beslut. Strategi, tanken på framtiden, kreativitet. Allt sådant som inte är likadant, som inte upprepas på samma sätt. Så det är de två principerna man bör förstå och känna till. Hade du några mer frågor här?
Nej, egentligen inte. Är det ju, nej. Inte om inte någon annan har någonting om vi slänga in i debatten.
Ja, då kan vi ge dig lite extra feedback eftersom vi fick lite till att klappa i händerna naturligtvis. Och precis som Pega sa, tydligt och bra, tyckte jag också. Ja.
Som definierar en ordning egentligen. Alltså jag satt och funderade på det. Alltså skulle inte kunna vara att någon form att alltså allting är som en kaos och säga alla organisationer, stater och bla bla, allt som är formaliserat, små rutor liksom som anger ramarna. Och där inne är det kaos hela tiden. Så hur vet man att det är egentligen en ordning någon gång? Eller liksom hur definieras det?
Nej, det är en intressant fråga och då är man inne på kaosteori. Det här kan man diskutera väldigt mycket om. Och man kan säga att man kan ju skapa ordning på många olika nivåer. Man kan skapa ordning på ett, man kan säga, felaktigt sätt. Man har inte lyssnat på den här fina presentationen, så tror man att man ska formalisera allt. Så man delar in företaget i små boxar där alla har en given roll. Alla måste bete sig på ett visst sätt. Man får bara göra det man är tillsagd att göra och så vidare. Gammaldags organisationer. Scientific management och taylorismen, den har ni, måste ni ha läst på de andra kurserna. Det pratar de säkert om på varenda kurs. Jag är säker på det. Standardteorier. Och då får man ordning på en väldigt primitiv nivå. Sen kan man ju ha en ordning på en högre nivå, där en holistisk nivå, där alla känner till allting, där man delar på kunskapen och man har förtroende för varandra och alla är kreativa, och ändå är det mer ordning än vad det är med den här tayloristiska specialiseringsnivån. Så det finns många olika sorters ordning. Du har ju helt rätt i det.
Vilken typ av kaos menar du kan finnas eller ska tillåtas på en högre nivå?
Allting som har med strategi att göra, det är ju ingenting man alltid upprepar, utan det beror på omvärlden. Omvärldsanalys, planer inför framtiden, marknadsanalyser, vad ska man satsa på?
Men varför beskriver ni det som kaos?
Kaos är det som inte är i förväg ordnat, det som man inte har gjort rutin av. En ledares uppgift är att införa regler och rutiner på företaget så att ledaren slipper springa omkring från morgon till kväll och syssla med dumheter. Det vill säga, det ska alla andra syssla med det som är rutiner, med dumheterna.
Jag har lite extern litteratur här, om det är någon som är sugen på att fördjupa sig lite här. Har fler frågor ni vill ha besvarade så finns det. Som sagt, och ni kan ju googla också. Det funkar ju alldeles utmärkt.
Ja.
Det ligger på iLearn också. Så det är bara så.
Och alla som bara lyssnar, som då tankar ner de här filerna och vill lyssna på det. Det gäller ju alla som inte är här egentligen. De kan ju naturligtvis titta på bilderna samtidigt.
Självklart.
Ja, här kommer en kommentar till.
Ja, alltså jag fick bara en tanke då. Omvärlden förändras hela tiden och det går fortare och fortare. Så då bara funderar jag på det här med att försöka få ordning i organisationen. Går det egentligen överhuvudtaget med tanke på hur snabbt saker och ting förändras och hur fabriker behöver ställa om produktionen eller tjänsteföretag behöver ändra?
Om det inte går så går företaget i konkurs och då får du sparken och då får du ingen anställning som chef på nästa ställe. Så det måste gå, det är svaret. Och det måste skapas ordning när omvärlden förändras och ni måste kunna det som ledare. Och man skapar ordning, ju mer omvärlden förändras desto mer flexibel måste ordningen vara. Den måste vara på en högre nivå så att det är en lärande organisation som hela tiden anpassar sig. Och då har inte ni tid att springa omkring och styra på detaljnivå. Utan då måste ni ha delegerat det på rätt sätt till andra.
Det är väl det som blir skillnaden mellan ordnat kaos. Alltså kaos som, om man nu kan prata om det, system, ordnat kaos som ändå är, fungerar. Det är inte reglerat på så vis, formaliserat. Men det fungerar fortfarande och sen har vi den här då avartande, kaosartade kaoset som bara spretar åt alla håll och kanter. Och det är där man vill hålla sig på rätt sida av kaosspektrumet, om man vill säga. Det behöver inte vara att det ska vara formaliserat och inspärrat i en liten låda. Men det ska gärna hållas inom rätt ramar och det är det som är det svåra att få till.
Men man kan alltså skapa ordning på en högre nivå. Det som är det svåra som du säger, exempelvis så kan man... Det är ju chefens, ledarens roll att se till att alla samarbetar i organisationen. Och hur kan folk samarbeta om man inte benämner saker på något slags gemensamt sätt? Man ska skapa principer, regler, sätt att bete sig. Jag kallade det tidigare för kommunikationsprotokoll. Så här rapporterar vi i den här organisationen. Det här incitamentsystemet har vi i den här organisationen. Det måste vara någonting som alla kan förstå och alla kan begripa. Och så måste det vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till förändringar i miljön. Och för att kunna göra det behöver man ha ett helhetstänkande. Så att man inte bara delar upp saker i delar. Man frånsäger sig ansvaret genom att utse underchefer som ska göra olika saker. Och sen kanske de börjar slåss och bråka med varandra. Det går inte. Allt hänger ihop. Men det måste skapas en ordning. Det är ledarens uppgift så att det blir hanterbart. Ledaren ska ha en klar och tydlig bild av hela organisationen, hur den hänger ihop, vart den är på väg, varför man finns där. Så att det kan bli en lärande, flexibel organisation. Så För det måste finnas en ordning. Och samtidigt får inte ordningen vara alltför rigid. Om den är alltför rigid och alltför primitiv och man har formaliserat på fel sätt, så stagnerar organisationen och dör byråkratidöden. Den blir gammal och stel och klarar inte av någonting. Gammal, stel, ineffektiv.
Tack.
Tack ska du ha. Varför var hennes presentation så bra då? Vi ska bara ge lite personlig feedback här. Det kan vi väl göra. Vi har kommit så långt under kursen så ingen behöver vara rädd för den längre. Vad var det som var bra? Kan jag få något förslag? Vad säger du? Först du. Vad säger du?
Jag tyckte att den var väldigt tydlig och bra.
Den var tydlig och bra, ja. Och vad säger du? Varför var den tydlig och bra?
Det vill jag inte svara på.
Men jag vill svara på att jag tyckte att metaforen med fjärilen var väldigt bra.
Ja, det hade vi flera som gillar fjärilsmetaforen.
Alltså, hon förklarade med första bilden vad kaos är för någonting. Eller hur?
Ja, intressant. Här var det en.
Det var dessutom väldigt snyggt upplagt och dessutom så tycker jag att det var ett jättebra språk. Och det är inte alls oviktigt.
Massvis med beröm, men varför har inte alla fått det tidigare? För att jag inte har ställt frågan. Men är det någon som vill ha något ytterligare att tillägga? Just det.
Jag tycker att du var säker på din sak och det tycker jag är viktigt när man presenterar.
Säker på sin sak, ja.
Precis som föregående så ställde du frågor.
Det gjorde
Mina.
Du också. Så att man själv fick tänka efter och komma.
Exakt.
Hur tänker jag kring det här? Så man inte själv ger alla svaren.
Ja.
Sluta.
Ja, det hade jag också en känsla av. Att den var också mycket tydlig och klar och genomgående. Bra exempel, bra med bilder, bra balans i allting. Då ska vi bli ännu mer avancerade. Jag lovade ju det initialt när jag höll föreläsningen. Att när vi har kommit så långt så att alla känner sig bekväma kan vi börja ge personlig feedback. Vad kan bli ännu bättre med det här då? Vad är det som inte är 100% perfekt i presentationen? Nu. Det var 100% perfekt.
Jag bara tänkte säga att ingen kan vara 100% perfekt.
Ingen kan vara det. Men alla kan bli lite bättre ändå. Här fick vi ett tips på något som kan vara ännu lite bättre.
Nej, jag tänker inte köra någon jäkla feedback sandwich här och försöka baka in. Nej. Nu ska vi bara ha positiv feedback.
Bara positiv. Ja.
Vi
är inte mogna för det ännu. Det ska vi inte göra. Nej, ska vi göra det senare på kursen? Under kursens slut. Kan vi inte säga att de får välja själva då? Inte det heller.
Eventuellt.
Det
behöver vi inte såga med vi folk.
Nej,
inte välja.
Nej.
Inte alla som är mogna i insikten att det handlar om min uppfattning och det inte den som är sanningen.
Nej, men de kan få välja själva, tycker jag.
Det jag uppfattar som konstruktivt kan inte motfas inte att jag mottagare.
Nej.
Jag ville bara brassla ja. Till det. Man kan få välja själv, det kan
jag hålla med. Jag tycker att det är bara liksom modigt att det står framför folk och presentera. Så
det är det. Men ja. Ibland så vill man ju höra, vad kan jag bli ännu bättre? Vad kan jag liksom bli... Super. En sak tänkte jag på. I och med att det var så jäkla bra. Du lyckades ha balansen och allting. Det var så behagligt och trevligt. Du skulle kunnat kräma in den några gånger med en sån här klassisk karismatisk. Och därför måste vi alltid alla gå åt det här hållet. Så alla bara säger, åh ja visst. Det där lite popstjärnevarianten. Klämma in med någonting sånt. Det kan du göra nästa gång. Tycker jag. Det är ju subjektivt. Precis. Ja, gör det. Tack ska du ha. Ja, då ska vi fortsätta ge lite feedback till de som vill. Lite precis lagom mycket. Nu är det Claudia igen, va? Ska vi se. Var det någon före dig där? Vänta, Maria Wersäll. Hon är inte här när just det, så var det. Vad så det var. Och så tar vi den, va? Styrelsearbete.
Precis.
tar vi den här. Okej. Okay.
Frågan var egentligen att jag började med att fråga om jag skulle göra en till med tanke på att jag täckte tre topics sist. Men eftersom jag inte hade frågat frågan för jag var så upptaget senaste dygnet med helt andra frågor så satt jag väldigt sent igår kväll och tänkte för säkerhets skull kanske jag ska förbereda någonting ändå. Och då var det topic styrelsearbetet utifrån ett systemvetenskapligt perspektiv. Och då kan jag egentligen bara ställa mig lite frågor, eller börja med lite frågor. Vad är styrelsens ansvar, tycker ni? Styrelsens ansvar.
Bra, vad säger du?
Fatta strategiska beslut.
Mm. Vad mer? Yes. Eller?
Det beror alltid på den högre nivån, men vissa saker kan man säga generellt.
Jag tänkte på företagsstyrelsen. För jag var först
förmedla
tänkte...
en vision.
Ah, förmedla vision. Det låter väl jättefint.
Samarbeta.
Samarbeta, ja.
Tänkte någonting mer formellt kanske? Vi pratar ansvar.
Ja, precis. Ansvar, ja. Vad säger ni om det?
Det ska... Okej, då kör jag lite tråkigt.
Ja, men alltså precis. Alltså ansvar utåt.
För det är ju väldigt formaliserat. Det finns aktiebolagslagen som säger väldigt tydligt vad styrelsens ansvar är.
Och varför formaliserar man i det här fallet för att det ska bli effektivt? Nej, utan det här handlar om risk den här gången.
Det är risk och det är lagkrav och det finns aktieägare. Om vi pratar om styrelse eller i aktiebolagsform. Och då är det ju dels så att de ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Så det som de gör är ju att de tillsätter en vd, en verkställande direktör, som ska verkställa det som de vill driva i företaget. Och de ska säkerställa, om det nu är ett aktiebolag, att revisionen, bokföringen och så vidare utförs på ett korrekt sätt. Så de tillsätter en revisor, utsänd revisor, som ska granska räkenskaperna. Och kontrollera att allt sker enligt lag och på rätt sätt. Och då finns det även tre juridiska ansvar som styrelsen har. Tråkiga PowerPoint, men det är just mot, dels är det mot bolagets ägare. Styrelsen representerar ägarna, men ägarna investerar kapitalet så att styrelsen står då till ansvar och ansvarsfrihet beviljas på årsmötet. Mot tredje man, det finns ju till exempel kunder, det finns ju ett omvärld, det finns politik eller lagen. Så styrelsen är den som har ansvar för företaget utåt. Och som sagt, sen även att lagerförordring efterlevs även det på styrelsens ansvar. Sen var vi inne på, för det som ni kom med var lite med uppgifter, vision och strategi. Och då är det lite mer hur de jobbar. De jobbar ju bara genom ett fåtal möten. Man måste försäkra sig om att de får kontinuerlig information om bolaget eftersom de bär ansvaret, så de måste ha väldigt mycket dialog med sin vd. Och sen tänkte jag bara lite på agilt och lean, att det ska vara väldigt effektiva möten, för de som sitter där har inte hur mycket tid som helst, så möten ska vara väl förberedda. Och oftast så har de fasta punkter på de gånger de träffas under mötet under året, från i januari efter februari när bokslutet är klart till att titta på kanske mer strategi under våren och sen är det budgetmöten under hösten, så att man styr i lång sikt och
ändå
har kontroll.
Kan mötena ibland bli kaosartade trots
det
att de
kan
är extremt formaliserade
vara.
Så blir de ändå kaosartade.
De kan ju driva egna agenda också.
Och detta är ett exempel apropå era barnafödande exempel. Det är lite samma sak, just för att det är så väldigt, väldigt strikt formaliserat på vissa områden, så man vet precis gränserna, så kan man inom de här ramarna vara tillåta ett kaos för att tillåta de innovativa och kreativa idéerna som styrelsen måste komma med.
Mm. Och då har de bland annat, bland ett av de där möten brukar det finnas ska de avsätta mer tid för just strategi, visionsdiskussioner. Under någon av de möten så ska det vara mycket mer kreativt. Om det alltid är så, i alla fall den styrelsen som jag upplevt en gång i tiden, verkar det inte riktigt vara så. Utan det var mer de med fasta möten och väldigt stressade. Man kommer in i sista minuten och sen rusar man tillbaka till eget företag. Sen är ju vdn och ekonomiansvarig med just för att se att ekonomiska flödet representerat på rätt sätt på möten och vdn föredrar om verksamheten. Och sen som sagt, övergripande fokus, det är verksamhetens inriktning. Det är de som bestämmer inte vad företaget ska göra. Vdn kan inte bara bestämma från en dag till nästa att oj, nu säljer vi inte skruvmejslanläggning utan nu säljer vi bilar. Utan det är någonting som måste förankras i styrelsen om det är stora genomgripande förändringar. Sen är det just på de möten att de tittar på beslutsunderlag och de fattar beslut. Är det komplicerande informationsärenden så tas det upp. Enkla saker ska bara drivas igenom. Det bör vdn kunna sköta själv.
En kort kommentar, en liten sammanfattning bara av allt det du säger. Det fascinerande med det här är att nu har vi sett en sammanfattning på det som är lite under den här kursen. En styrelse är ju själva kärnan i hela organisationen. Och den måste ju ha en helhetssyn. Den måste kunna prioritera. Den måste kunna säga att alla de här frågorna struntar vi. Den tar bara upp de allra viktigaste frågorna. Det måste vara formaliserat och finnas gränser och struktur. Och samtidigt måste det vara den här totala flexibiliteten. Så nästan allt som vi talat om under kursen ska finnas i styrelsens arbete.
Och då tänkte jag ta upp några frågor. Nämligen när det inte går som man har tänkt sig. Vad händer till exempel? Styrelsen träffas ju ändå bara 6 gånger om året. Så det går ju 2 månader emellan. Där vdn kanske fattar en massa tokiga beslut. För vdn har ändå rätt att fatta beslut för verksamheten. Så vad gör en styrelse? Vilka möjligheter har en styrelse att göra om vdn inte driver i rätt riktning? Och jag tänkte ni kan prata lite två och två kanske och sen kommer ett litet förslag. 2 minuter. Tänkte hålla mig till 10 minuter idag. Om minst 2 minuter.
Alla har många idéer i alla fall. Nu har de tänkt
Ja, men då ska vi lite uppsamling. Johan, vad säger du? Jag hörde någonting.
VD:n får sparken.
Utan någon chans till att rätta till sig.
Ja, först får man ju kanske börja styra upp det då och försöka. Men om inte det går så får han ju spark. Men det som jag tycker är intressant och som vi sitter och pratar om hemma, det är när styrelsen inte fungerar och styrelseordföranden helt plötsligt har en annan agenda än företaget. Och de andra också är köpta, de styrelseledamöterna, och kanske inte vågar säga, för den här styrelseordföranden är jättekänd svensk någonting och jättegammal och har jättehög pondus. Liksom, vad händer då? Alltså, så fungerar det säkert på jättemånga ställen också, att styrelsen inte jobbar med företagsledningen utan kör en annan stil eller försöker liksom rädda sitt eget anseende ända in i döden liksom, och bara sitter kvar och sitter kvar. Ingen vågar byta ut människan. Och skadar företaget jättemycket.
Det låter inte trevligt.
Alltså jag är så himla formell, så jag säger i första hand extra styrelsemöte, och så försöker man reda ut det där. Går inte det, och har man en sån där styrelseordförande, ja, men då är det ju extra bolagsstämma i nästa led. Så beror det naturligtvis på vad det är för bolag och hur stort det är och så vidare. Men rent generellt.
Wow, här är du en som kan det formella regelverket som kan vara en väldig trygghet för varje chef. Man lutar sig mot det formella regelverket, extra stämma till exempel, extra styrelsemöte, fantastiskt.
Mm. Det lät bra. Då tar vi nästa.
Alltså, de får inte tänka så länge nu. Tiden tar för mycket tid.
Jag tänkte bara två punkter då. Det är någon som har en idé. Vad gör en styrelse när en vd anställer en ny ekonomichef som styrelsen saknar förtroende för? För det är ändå vdn som sköter rekryteringen. Har de någon makt överhuvudtaget, eller får de leva med rekryteringen?
Styrelsen har det ekonomiska ansvaret. Så det är klart att de får se till att avsätta det. Ekonomichef.
Där hade vi svaret.
Så man kan väl säga att de behöver i alla fall vara involverade i processen. Och kanske formalisera i stadgarna att huvudpersoner, för att kortfattat liksom, är det anställning i ledningsgruppen, måste styrelsen tillfrågas innan anställning.
Men det får man ju styra upp då i delegationsordningen, så att den är tydlig. Vem det är som anställer ekonomichef. Och vilka som ska vara med i rekryteringen.
Stimvetenskapligt, då är det en formalisering som man måste göra från början.
Delegationsordningen.
För den risken är väldigt stor. Sen om du säger att det är bråttom då. Eller det var sista frågan. Jag vet inte.
Ska vi ta den också. Snabbt.
I vilka fall kan styrelsen besluta att avsätta en vd? Vad kan vdn göra som får styrelsen att fatta ett sådant beslut? Jag har ett litet exempel här.
Jag kan köra jättefel, men det står väl i alla stadgar bara som ingår. Man kan ha olika saker i sina stadgar också, eller hur? Eller?
Och i vd-instruktionerna står det också. Det ska jag göra. Jag ska upprepa i micken om någon inte pratar till micken.
Nej, men alltså, i princip så är det ju så här att som vd så du omfattas ju inte av arbetsrättslagstiftningen, så att du kan ju i princip bli avsatt bara styrelsen bestämmer sig för att de vill det. Sen beror det ju på naturligtvis vad det står i ditt vd-avtal.
Sen har du en väldigt stor sån där som svävar över dig oftast enligt avtalet.
Ja, men precis.
Det om det inte.
Nej, exakt. Ja.
Det var väldigt kort, tänkte jag då.
Jättebra. En applåd. Och nu kommer vi till det allra roligaste. Vad var det som gjorde att Claudia blev förstådd? Vad var det som gjorde bra? Kan vi få någon kommentar på det? Var det något speciellt?
Nej, jag tänkte på att hon förklarade väldigt tydligt styrelsen och vd. Så att samarbete mellan dem och hon, det kan vara så.
Tydlig struktur. Var det något mer?
Nej, jag tycker också det var väldigt enkelt och väldigt tydligt. Möjligtvis att jag saknade, för det finns ju många styrelser, det behöver ju inte alltid vara aktiebolag. Men samtidigt, så här, om man bestämmer sig för att man ska prata om aktiebolag, då är ju det jättebra. Men man kan ju vidga det till andra typer av styrelser. Eller vad heter
det?
Nej, det var i det här fallet medvetet, för att jag inte idag ska hålla mig inom tiden.
Grunden för en riktigt bra presentation är ju att den är väl genomarbetad, så man lyfter fram det absolut allra viktigaste. Och det hade du lyckats med. Någon fler kommentar?
Få vara konstruktiv också. Jag pratar för fort, tror jag.
Bra frågeställningar, tycker jag. Som ändå är förankrade i det du har precis sagt. Så det går igen, det är logiskt. Det ska det vara.
Yes. Ja. Det ska vara så som man vill. Ja, du får ställa en fråga.
Parkerade av bilen, så det kan ändå inte gå upp det. Vad är det som är själva det systemvetenskapliga perspektivet i det här? För det var ju frågeställningen, så bara om du kan liksom summera det.
Ja, vi pratade ju en del, och Claudia pratade en del om det här, att hur styrelsen förhåller sig till regler och föreskrifter och rutiner. Och det var ett enastående exempel på att en styrelse är extremt uppbunden av alla dessa bestämmelser. Så då kan man tro att det är nästan som att det är mekaniskt, som det är en maskin som sitter där. Men just för att det är så uppbundet så har de möjlighet att vara kreativa inom de här ramarna. Och då blir det systemvetenskapliga perspektivet att då har de en möjlighet att fokusera sig på de mest generella abstrakta frågorna, som till exempel strategifrågor. Och vill du veta hur du kan bli bättre?
Ja.
Ja, hon...
Jo, men jag tar det
är gärna. Det dumt? Alla som vill.
Nej, jag tycker att det är behagligt.
Ja. Jag tycker att det var väldigt bra. Annars hade jag inte bett dig om tycka till om den här frågan. Jag tycker jag ska vara lite mer nerv. Jag sa samma sak till den förra. Det blir lite väl lugnt. Du ska vara, vissa saker är extremt viktiga. Och då ska du liksom säga att det här ska du vara mer utagerande, tycker jag. Det kanske inte alla som tycker. Något mer tips till talaren?
Man har verkligen att ha följd på det då. En följd, alltså om man ska konkret göra det, så kan man ju variera olika nivåer.
Alltså, ja.
Faktiskt, tänker jag.
Nu går vi in på konkreta saker. Det. Tonhöjd i sätt att presentera. Ibland är det högt, ibland är det lågt. Varför inte? Det får vi se nästa gång, kanske. Yes. Innan vi tar våran välbehövliga rast här, kanske en kvart till, så tänkte jag att jag skulle se om det fanns någon mer fråga.
Får jag komma med ett förslag?
Ja. Ja, okej.
Okay.
Absolut. Ja. Vi kan ju ta rasten precis när den passar alla bäst. Det är ett väldigt bra förslag. Vi gör så.
Man kanske kan ta 5 minuters där efter en timme.
Absolut.
Och sen kan man ta lite längre.
Absolut. Och om det är så att jag glömmer det här, vilket jag antagligen kommer att göra, så kan någon, till exempel du, påminna mig.
Så tar vi det.
Så gör vi. Bra förslag. Det känns som vi gått igenom det mesta av det här. Kanske inte det allra senaste.
Femman där var inte.
En ledare ska ju inte ha detaljkontroll. En ledare ska ju kunna lita på sina underordnade, lita på människor. Men ibland finns det vissa områden där ledaren ändå behöver ha det. Exempelvis när ledaren designar och uppfinner generella regler och principer som gäller för alla. Ja, den ligger alldeles här. Ja. Jo då, den fungerar. Och då kan ledaren göra så att man säger att antingen kan man lita på att alla som går in i förrådet och tar pennor och block med sig, att det får helt enkelt gå. Men sen om det försvinner allt för mycket och det är en av dem blir en kostnadspost, kan ledaren säga att nu har vi en generell regel att alla som hämtar en penna måste skriva upp det i listan som ligger inne i rummet till förrådet. Det är en absurd, nästan detaljstyrande regel. Ibland kan en ledare behöva göra sådana saker för att helt enkelt sätta agendan, sätta ner foten där det behövs. Men generellt sett ska en ledare undvika allt som har med detaljer att göra, utan kunna lita på folk. Men ibland går det inte. Ibland måste man sätta generella regler som täcker hela området. Ungefär som vi såg i styrelsearbete. Där finns det formaliserat regelverk. Bara för att alla ska kunna känna sig fria innanför det regelverket. Och vi har varit inne på det tidigare. Det här med när vi pratar om standardisering. Man centraliserar principer för hur alla ska bete sig. Och det kan vara på detaljnivå. Man skriver lagen för företaget. Och då behöver man inte fatta samma beslut om och om och om igen. För då vet alla vad som gäller. Och när man vet vad som gäller kan man slappna av och vara kreativ och känna sig, ja, det här får jag göra. Det är okej.
Okay.
Ja, visst.
Alltså det beror på att jag tolkar det här lite annorlunda. Eller jag tänkte också som ett komplement.
Ja.
Ledaren behöver ha detaljkontroll på det ansvarsområde varpå man kan ställas till svars då, som man har. Man har ansvar för ett visst antal saker. Där behöver man kanske ha detaljkontroll för sina egna ansvarsområden. Alltså
om vi jämför skolledare, rätt att behöva klart för sig.
Absolut, absolut.
Vad kan jag ställas till svars för?
Man kan kalla det för detaljkontroll också eventuellt. Varför inte? Då kan man säga att allting som är av stor vikt ska man ha detaljkontroll på. Annars gäller ju det här generella att man ska försöka undvika detaljkontroll. Bara när det är så riktigt nödvändigt. Här går sjuan går in på områden. Vilka områden bör man ha och vilka bör man inte ha? Här kan vi hålla på och exemplifiera ganska länge. Samma sak gäller där. Man bör ha naturligtvis koll på sånt där som att rapportering av ekonomi. Där är det viktigt. För att kunna summera ihop ekonomin så att man inte ledaren inför styrelsen får man en fråga. Är det röda eller svarta siffror denna månaden? Då kan inte vd säga, jag har ingen aning om det. Utan då måste man kunna, och för att kunna ha det så måste det finnas rutiner som alla följer. Alla rapporterar.
Ungefär som om det är miljoner eller miljarder som går till.
Ja, miljonerna kan man strunta i.
Ett aktuellt exempel.
Okej.
Inom politiken.
Ja, just det.
Magdalena eller vad heter.
Nej, det får man
var
inte.
Var miljarder eller var miljoner? Eller
Nej, det kan vara väldigt små saker som får stora konsekvenser. Man får inte köpa en Toblerone med ett kreditkort som inte är ens eget, till exempel. Historiskt exempel.
Nej. Ja, men det är lite så faktiskt.
Är det bara männen som får göra det?
Ja.
Det visste inte jag. Vilka mått bör man använda för att mäta företagets framgång? Det är ju lite mer ekonomi det här kanske. Det finns ju alla de här måtten, naturligtvis omsättning, vinst, pris per aktie och så vidare för börsnoterade företag. Sen så om man blir lite mer avancerad så går man på orderingången. Om man har ökat sina marknadsandelar och sånt. Numera talar man ju mycket också om alla de här mjuka målen. Balance scorecard, ni går säkert in på sånt ni som läser ekonomikursen, där sätter man ju målen i balans, de hårda och mjuka målen. Det är det som är balance scorecard. Man har mått för de hårda, det vill säga ekonomi, och mått för de mjuka som goodwill och annat. Hur fint, vad tycker människor om oss? Hur bra är stämningen? Vad svarar folk på enkät om hur mycket de trivs och så vidare? Och nu är vi klara med del A och ska gå in på del B, och då behöver ni en rast innan. Klockan går, och då tycker jag att det räcker med en kvarts rast. Stämmer det med er? Eller brukar ni ha längre eller kortare? En kvart räcker. Okej, då säger vi det. Då ses vi här halv.